Ikväll är det Markus 4 och de första 20 verserna som ska inspirera oss i bibeltimmen. Markus 4, 1-20. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt om honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sade han till dem: lyssna, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sa det: hör du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna. Då sa han till dem: ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men de som står utanför får alltid liknelser, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse. Han sa det sedan till dem: förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Må Gud lägga välsignelse till detta intressanta och mäktiga ord på alla våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Jesus använde sig av den naturliga akustiken. Han visste ju naturligtvis att ljud förstärks av vatten. Det är därför det är sånt högljutt i alla simhallar. Och här ser vi då hur Jesus använder båten och vattnet som en sorts plattform och en ljudanläggning. Kanske är det en biblisk grund för en bra förstärkare. Och här står att han steg i en båt, och det är ingen liten roddbåt utan en något större båt, en plojon som den heter på grekiska, en lite större båt som alltså var stabil. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem: lyssna. Och avsikten med att Jesus undervisade folket i liknelser var att han ville få dem att förstå sanningen på ett lättfattligt sätt. Men liknelsen var också ett sätt att avslöja människors hjärta. Och så säger Jesus där då lite längre fram: men de som står utanför får alltid liknelse, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse. Så det är mycket intressant. Liknelsen gör att den kötsliga människan som säger nej till Gud i sitt inre, effektivt avslöjar sitt fallna tillstånd Hon avslöjar att hennes inre är i synden. I syndens grepp, i detta tillstånd som heter, kallas för synden i Bibeln. Varför gör de det? Jo, eftersom det inte finns någon logisk eller intellektuell svårighet att förstå liknelserna. Endast en moralisk. Ingen är så döv som den som inte vill höra. Och ingen är så blind som den som inte vill se. Och på det här sättet blev liknelserna en vattendelare mellan mjuka eller förstockade hjärtan. Det var så enkelt så att de avslöjade sig. Judarna var väl förtrogna med liknelsens form i undervisningen, så det var inget nytt. Och liknelser återgavs för alla som ville höra på. Men vi märker här att förklaringen gavs bara åt de som valt att följa Jesus. Så de som har gjort hjärtebeslutet att följa Jesus får undervisningen förklarad för sig. En liknelse som den han berättat kan vara enkel nog för den som har fått den förklarad för sig. Men det var tydligt att Jesu vänner hade svårt att förstå den. Det kan också ha med att de inte var, det här var en förpingstlig upplevelse. De hade ännu inte fått en heligande på det sätt som de skulle få efter pingstdagen. Och det gjorde det svårare att förstå. Det var en heligande som skulle vägleda dem in i sanningen. Att man inte förstår eller vet är ingen orsak till att man fortsättningsvis ska leva i ovetskap. De diskuterade inte saken sinsemellan, men de gick till honom som kunde ge dem svar. Det är också viktigt att tänka på. Kanske vi behöver fråga Jesus när vi inte förstår och visa att vi vill. Och då kommer vi också att få det svar som vi längtar efter. Ni har alla fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt, i liknelser. Och där hade vi som predikotext för några söndagar sedan. Och studiebibeln säger någonting intressant. Det står så här: en nytestamentlig hemlighet. Lägg märke till att Jesus kallar budskapet för Guds rikes hemlighet. En nytestamentlig hemlighet är inte något som är svårt att förstå, något tillkrånglat eller mystiskt, utan något som är fördolt så tillvida att det bara uppenbaras för de pånyttfödda eller de invigda. Så här ser vi gång på gång. Liknelsen var till för att avslöja hjärtan, väcka hunger hos de ädla och få det att slå bakut hos de förstockade. För att manifestera eller uppenbara hjärtats tillstånd. I Lukas 8:10 så står det: han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Det är alltså en övernaturlig gåva att kunna tillgodogöra sig Jesu undervisning. Efesierbrevet 3:3. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. Här ser vi alltså att det har varit fördolt. Men för Paulus som skriver brevet har hemligheten avslöjats eller uppenbarats. Kolosserbrevet 1:26. Den hemlighet som har varit dold genom tider och som generationer, tider och generationer, men nu har uppenbarats, lägg märke till detta, uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem, lägg märke till detta, de heliga uppenbarats, Gud ville visa dem. Han ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Ja, lärjungarna och Jesu vänner i övrigt var mycket privilegierade. Lade ni märke till uttrycket de som står utanför? Det är ett uttryck som bara Markus citerar från Jesus. Och här möter man den bibliska principen att åt den som har ska ges och från den som inte har ska ändå tas vad han har. När människor utestänger sig själva från sanningen tar Gud ifrån dem möjligheten att kunna uppfatta den. Ju mer man tar emot av den gudomliga sanningen, desto större möjligheter får man att ta emot mer. Men det finns därför inget utrymme för högmodstankar. Vi äger ingenting som inte blivit oss givet. Ni har fått nåden att förstå. Johannes 3:27. Johannes svarade: en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. 1 Korintierbrevet 4:7. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Så kom ihåg detta. Ökad kunskap ger alltid ökat ansvar. Lukas 12:48 till exempel. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre straff. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Så, människor som vet mycket har större ansvar. Man känner till evangeliet, man känner till Guds väg, man känner till hans plan med församlingen och tjänsten och missionen. Men man trampar på den eller man nonchalerar den. Det är värre än de som inte känner till den. Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Säger Jesus. Helt enkelt, denna liknelse är en av de lättaste. Och det är väldigt intressant. Såningsmannen sår ordet. Och här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Så, Guds ordet, evangeliet, vittnesbörd om Jesu person, verk och lära liknas vid ett utsäde. Guds ord går ut. Såningsmannen sår ordet. Och i Romarbrevet 10:17 kan vi läsa: alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. 1 Petrusbrev 1:23. Ni är ju födda på nytt, inte av förgänglig säd, utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Såningsmannen sår ordet. Det medel som Gud har använt för att ge tron och föda på nytt. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. Och de vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Oj. Och Fjällstedt skriver: den onde är således betecknad under bilden av fåglar och likaså rovfåglar. För det står hos Matteus att de rövar bort det med våld och stor effektivitet. Och vid vägen liknar människan och hennes hjärta vid jordmånen som blir besådd. Men detta hjärtas jordmån är liksom vägen, hårt tilltrampad av otro och vanesynder. Ordet säd faller utanpå och får ej komma in i hjärtat. Så långt Fjällstedt. Så vi läser om det också. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. Och Jesus förklarar: det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det, men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Och vi har redan hört Fjällstedts kommentar. Hjärtat som är hårt tilltrampat av otro och vanesynder. Och i studiebibeln så står det att det var stenig mark betyder inte bara att det var jord blandad med sten, utan att det var fast klippgrund täckt med tunt lager av jord. Ett stenhjärta med lite fernissa, jordfernissa på utsidan. Och Matthew Poole skriver: genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Ordet hör är akouo på grekiska, som talar om att göra ljud tillfälligt, akul, jämför ordet akustik. I den bemärkelsen läser vi om att Herodes med glädje lyssnade till Johannes döparen. Guds ord, liksom andra ämnen, slår inte någon djup rot i vissa som lyssnar, trots den tillfälliga känslan. Ett tillfälligt känslosvall överraskar dem liksom en översvämmande bäck som snart sjunker tillbaka. Ha rot inom sig betyder en nådesprincip i ett hjärta som verkligen berörts av Guds kärlek och hans sanning. När en impulsive ser att han inte kan hålla kvar sin bekännelse utan att riskera förmåner, liv, frihet, plats och älsklingssaker etc. blir han för undan för undan stött och snubblar så småningom och faller bort från sin tidigare evangeliska bekännelse. Ja, sen läste vi så här. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Och Jesus förklarar, hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Och vi vet att törnen och tistlar är en bild på förbannelsen efter syndafallet. Första Mosebok 3:17. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig. Och du ska äta markens örter. Törne och tistlar känner också som en bild av syndens begär i hjärtat. Det är naturligt med törnen. Det onda man har fallen. Det onda har man fallenhet för. Eftersom det är något naturligt för vår fallna natur. Så det är alltså det som kväver det eviga livet. Man skulle kunna fundera på det här. Vilka världsliga bekymmer kväver det slutgiltiga positiva gensvaret på evangeliet? Fundera på det i ditt eget liv. Eller vad betyder bedräglig rikedom? Och hur kan det kväva vårt andliga liv? Och den tredje fundera på frågan skulle kunna vara, vad kan Markus mena med begär efter annat som får oss att inte ta emot Jesus fullt ut och bli hans lärjungar? Och den fjärde frågan, kan liknelsen om jordmånen ha något att säga också om kristna människor? Liknelsen kallas ju gärna för liknelsen om de fyra handa, om den fyra handa sädesåkern, ett gammalt uttryck. Liknelsen om den fyra handa sädesåkern. Och det är nog så riktigt. Men egentligen finns det bara två möjligheter. Antingen blir det tillväxt eller också blir det ingenting. I alla de första bilderna så blir det ingenting. Bara i den sista. Och den läser vi om nu. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och Jesus förklarar. Men de hos vilka säden faller i god jord. Det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och i Matteus kan vi få ännu mer information. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och förstår och bär frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. I Lukas 8:15 så läser vi. Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta. Och uthålligt bär frukt. Här får vi mycket information. Vad är det att höra och ta emot? Det är att förstå, ta vara på och se till att man har ett gott och uppriktigt hjärta och vara uthållig. Så, i den goda jorden blev det mogen frukt. Lägg märke till att säden såddes vid vägkanten, på stengrunden, bland törnen och i den goda jorden. Det är det enda stället det står i. Det skulle in i hjärtat. Vid, på eller bland duger inte. Det är bara i som duger. Att du är vid eller på eller bland Frälsningsarméns folk, det har ingen betydelse. Men när du är i Kristus, då vet du att du är bärare av det eviga livet. Johannes 15:5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Rik frukt. Johannes 15:16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Bära frukt. Frukt som ska bestå. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Ta emot det och bär frukt. Man skulle kunna fundera på, vad innebär det att bära frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt? Och jag hoppas att ditt hjärta är god jord.